Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu är det avsnitt 355.
Ja, äntligen.
Ja.
Hur mår du?
Jag mår bra, ja, tycker jag.
Jag har en direkt fråga till dig som jag funderar över. Det sägs ju att man, eller så här, om man utgår ifrån att din idealbild av män utgår ifrån din pappa. Så det är ju en del som säger.
En del säger det, ja.
Jo, men det tycker jag att man ser ofta ändå. Men då frågar jag dig så här, det kanske inte är helt vetenskapligt, men vad kan du känna igen från din pappa hos mig?
Snäll. Lagar mat.
Jaha, gjorde han det?
Ja, han var ju sjukpensionär och var hemma medan mamma jobbade. Så det var ju han som karade ihop lite mat åt mig. Ja, så det tycker jag en man gör. Och nej, det är väl de sakerna.
Snäll och laga mat. Men får jag fråga, kan du känna igen andra delar hos tidigare män då från din pappa?
Jo, men alltså dels så... Min pappa var ju oerhört förtjust i mig. Jag var liksom hans 9:e eller 10:e unge eller något. Och då var väl han mogen att ha barn eller något sånt där. Mm. Så att det här med att man tycker om mig hemskt mycket. Alltså, det kan gå över. Men liksom den känslan känns bekväm för mig. Det är lite hemma på något vis. Och kanske också någon slags snällhet ändå.
Men för det här är ju jättespännande egentligen. Aha. Att du vill att du liksom den mannen du träffar ska älska dig väldigt mycket och liksom...
Ja, det är jag nog inte ensam om att man ska vilja.
Nej, det är nog i och för sig, men så här, det är klart att man vill bli älskad, men många tycker ju att nöjer sig med ganska lite bara man får någonting tillbaka liksom.
Så är det inte riktigt för mig. Alltså, och det kan ju vara ett sabb, men man säger ju att vissa pappor sätter liksom en prinsesskrona på sina döttrar. Och det gjorde han på något vis. Att, sen kan jag ju jag kan inte påstå att jag sen liksom hamnade i prinsesssituationer. Verkligen, verkligen inte. Så att det räcker ju inte så. Men liksom, jag är inte den som i början... Alltså, Nej, jag vet inte. Ja, nej, det är inte så att bara jag får lite kärlek så nöjer jag mig. Precis, det är inte så.
Tycker du att den här tesen stämmer liksom rent generellt? Att
man, nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Det tror jag inte. Däremot så, i någon mån kanske, men... Alltså du sa så här att pappa är en positiv förebild. Jag tror snarare...
Nej, det sa jag inte. Jag sa att den ideala mansbilden. Ja, det ideala att man strävar efter. Det är positivt.
Det tror jag inte på. Nej. För att jag menar, om man har haft en pappa som var dålig så kan det också vara någonting man dras till. Mm. För att man känner sig hemma i det. Liksom. Mm.
Okej, jag fattar.
Får jag fråga, är jag som din mor?
Exakt.
Exakt, ja.
Nej, det tycker jag inte. Jag... Nej, faktiskt inte. Däremot så...
Är jag som din far?
Nej, uh-huh. Inte heller. Men du, man, på något sätt så påminner du mer om min pappas andra fru.
Ja, just det.
På något konstigt sätt. Så att, nej, jag tycker faktiskt inte det. Men däremot så tror ju jag att det finns en... Att man liksom, den bilden jag har av min mamma, den finns med i mitt val av partner också.
Ja, men vad var det? Då är jag lik henne på något sätt.
Ja, på något sätt. Jag kan bara inte riktigt komma på vad. Hon var ganska smart. Hon var ganska intelligent.
Mm-hmm.
Och hon älskade trädgård. Nej, det gjorde hon faktiskt inte alls. Nej, men hon var... Nej, ja, det finns någonting i liksom... så här, hon var faktiskt, utan att jag fattade det, hon var ganska fyrkantig på något sätt.
Ja, vad härligt.
Alltså lite så där, och väldigt, hon drog ju sig undan och blev väldigt självständig och egen när jag växte upp. Så där, och ville vara för sig själv, och man kom aldrig riktigt nära henne faktiskt.
Kommer du nära mig då?
Alltid, mycket nära.
Ja, men på riktigt, kommer du nära mig?
Ja, men det tycker jag att jag gör.
Ja.
Men du har ju också ett behov av integritet och självständighet.
Det sägs så.
Ja, nog om
jag,
det.
Jag ska nu testa.
Ja, testa på.
Alltså jag har kallat det den svaga punkten.
Okej.
Okay. Jag ska testa några saker.
Weak link.
Yes. Mm. Och då ska vi... Det är liksom så här... Du kan göra likadant med mig nästa gång och försöka hitta min svaga punkt. Var du ska trycka till.
Försök.
Ja. Ja. Nej, men då, jag ställer några frågor till dig.
Mm.
Du gillar ju överraskningar, det vet jag.
Mm.
Eller?
Jo, absolut. Ja.
Låt säga att du var ihop med någon, ni har kanske varit ihop ett år och ni ska snart flytta ihop. Och sen så ska ni ha ett kalas hemma med goda vänner och familj.
Mm.
Då friar hon inför alla. Och alla jublar. Vad gör du då?
Alltså, det låter ju inte klokt. Det låter
men sånt händer ju.
Ja, och jag vet. Alltså, så här, jag har så svårt att sätta mig in i situationen.
Ja, det är du så illa tvungen nu.
Jag har så svårt att sätta mig in i en människa som skulle göra så. Men jag tror att jag skulle liksom säga, åh gud vad roligt, ja det är klart. Och sen så skulle jag ta upp det efteråt och säga, vad fan var det där för någonting?
Men du skulle säga nu? Ja i stunden.
Ja, därför att jag tror att det skulle bli liksom så jävla jobbigt om jag sa nej.
Ja, det var det. Det är därför jag har döpt det här till den svaga punkten. Ja. Alltså, ja, det är så jävla typiskt. Okay.
Ja, men det är för hennes skull också. Att
ja,
det blir så,
eller hur? Ja, ditt liv, det är väl ingenting. Nu nej, har hon
ja,
friat
det,
offentligt.
Det är liksom så här, ja. Har du fler frågor?
Ja, absolut. Du har jättemycket att göra. Du är på väg att gå in i väggen. Och det är äntligen helg. Så ringer din chef som har...
Ja.
Du har varit tillbaka.
Ja.
Då ringer din chef som har affärsbekanta på besök och undrar om du möjligen skulle kunna komma in till jobbet och göra en dragning om helikopterrånet som du har producerat. Vad säger du då?
Jag kan ju, så skulle jag nog göra det.
Mm.
Om det fanns liksom tid.
Ja, och om det inte fanns tid, men han sa ingen gör det så bra som du, Magnus. Och de här har sagt att de så jättegärna träffar dig för du har såna skills.
Ja, men det skulle jag förutsätta att det direkt. Var på det sättet. Nej, men det är också så här, ja, grejen är att när du säger det, när du presenterar det för mig så känns det så här, fan vad kul.
Mm. Men faktiskt. Du höll på att gå in i väggen.
Jo, jag vet, men även med det skulle jag säga, gud vad kul, fan vad roligt.
Det är därför man går in i väggen.
Ja.
Okej. Okay. En gullig tjej på ditt jobb. En gullig tjej på ditt jobb, vad blir vi ledsen? För att en redigerare har sagt det taskigt till henne. Hon snyftar och undrar om hon kan få lätta sitt hjärta för dig. Helst skulle hon vilja att ni tar ett glas vin för hon är så upprörd. Och det är bara dig hon vågar öppna sig för. Blir det ett glas vin?
Ja, absolut.
Ja, det blir det.
Självklart.
Ja.
Ja.
Okej, det blir det.
Nej, alltså så här, det vet jag. Jag tycker inte att det är viktigt. Jag skulle absolut säga, vill du prata så får du göra det. Sen om hon är gullig eller inte. Det,
jo, men det tror jag kan spela roll.
Ja. Även om hon inte var gullig skulle jag göra det faktiskt.
Mm-hmm. Mm.
Ja.
Här kommer den sista då. Du jobbar med en chef, du jobbar med en person, kanske en chef eller en beställare och så vidare, som är bufflig och kör över dig hela tiden, är väldigt oskön. Du samlar mod och du ska ta ett samtal, har du bestämt, för att det här går liksom inte rätt till och arbetsklimatet blir för dåligt. När du kommer in i rummet så är han redan där och han är väldigt upprörd. Han står i ett telefonsamtal och är arg. Och sen när han lägger på så vänder han sig om och så säger han, jaha, vad var det du ville nu då? Vad gör du då?
Går ut. Går därifrån, tror jag.
Ja, du gör det.
Ja, nej, alltså, jag vet inte. Jag, alltså, om jag var inställd på det, är det här jag ska göra nu, så är det ju liksom, det spelar väl ingen roll om han står och skriker i telefonen innan. För då måste det ju göras. Då är det ju liksom, då har ju inte det, kan ju inte det avgöra om jag ska gå därifrån eller inte.
Ja, det kan du ju. Ifall du tycker att det är obehagligt. Nej, okej. Ja, men har vi rätt i att jag ändå har en svag punkt på kornet här?
Det där med gulliga tjejen, eller?
Nej, det här med att säga ja till ett äktenskap fastän du inte riktigt vill, eller att
alltså
du...
så här, jag såg inte det som att jag sa ja till ett äktenskap. Jag såg det som att jag räddade en person från att göra bort sig. För jag kommer nog att säga sen, du, det här är ingenting som jag vill svara på.
Men vad då tror du att det pinsamma då är över när alla frågar när giften är?
Nej, men ja, det kan de väl säga. Ja, det får vi se. Haha, så får man skratta bort det. Men det är ju en konstig situation. Jag kan inte, det går inte riktigt att göra så.
Ja, men du, folk gör ju så.
Ja, jag vet. Men jag skulle liksom känna att det vore kanske lite fel att säga så här, vänta nu, stopp. Vad är det här för någonting? Har du tänkt igenom det här? Vad är det här? Jag kan inte svara på det här på en gång.
Liksom. Tror du att jag, om du tänker att det inte går att säga nej, hur tror du att jag skulle ha gjort?
Ja, det vet jag inte. Jag vet inte om du skulle ha sagt nej. Eller vad du skulle ha gjort. Vad skulle du ha gjort?
Det är klart att jag skulle ha sagt. Ja. Nej, men om det skulle hända mig så skulle jag säga Gud, så gulligt av dig. Men det blir en så stor sak så jag måste tänka på det. Skål.
Ja, visst, absolut. Ja. Så kan man ju också,
alltså, man kan ju inte falla för sånt tryck.
Nej.
Ja. Bra. Vi går vidare.
Ja.
Då tar vi ett lyssnarbrev.
Mm.
En kvinna som skriver så här. Jag är i ett dilemma. Jag har märkt på min sambo att han bär på något som tynger honom. För en tid sedan var han ute med ett kompisgäng och han kom inte hem förrän 7 på morgonen och han sa att de hade varit ute på nattklubb och sen hade han somnat hemma hos en av kompisarna. Men jag känner honom så pass och jag har en känsla av att det inte är sant. Och jag är rädd att han har varit med någon annan. Han har varit väldigt låg på sistone och verkar tyngd och mörk. Ibland känns det som att han vill något, men han vill säga något, men han får inte fram det. Det är nästan som om han vill att jag ska be honom berätta. Och det hemskaste i allt, jag vill inte höra det. Jag tror inte att jag skulle klara att höra att han har varit otrogen. Det skulle förstöra allt det fina vi har. Det skulle raseras. På något sätt klamrar jag mig fast vid ovissheten hellre. Om jag inte vet, kan vi fortsätta som förut? Så jag undrar, kommer det här att gå över? Eller borde jag fråga fast jag inte vill? För jag tror ju att han kanske vill berätta. Jag mår dåligt av misstanken att han har varit otrogen, men det känns ändå lättare än om han skulle säga att han har varit det. Hur skulle ni ha gjort?
Alltså jag tycker att det, ovissheten måste väl vara värre än... Alltså ovissheten går ju aldrig över. Jag tror
att det bleknar.
Nej, alltså jag tror snarare att det blir värre, därför att man alltid går och bär på det där. Jag undrar hur det var.
Ja.
Och jag tror att det kan ju inte skada att fråga ändå. Jag tycker absolut att hon ska fråga för att bara få någon slags klarhet i det. Har hon fel i sina misstankar, då är väl det bra. Har hon rätt i sina misstankar, då är det viktigt att få veta det, kan jag tycka.
Ja, det som jag kan förstå situationen. Ja. Att ibland så är det som att man helst skulle vilja slippa veta saker. Mm. För då kan man leva på. Men det tankefel hon gör här kanske, det är att hon tror att det kanske måste ta slut om han har varit otrogen.
Ja, ja.
Det är ju inte riktigt nödvändigt så. De skulle ju kunna, om han ångrar sig och det var en engångssak, ja, och han inte är en person som liksom har det beteendet återkommande, då skulle det ju faktiskt kunna vara så att hon kan förlåta det.
Ja, absolut.
Det blir en process, det blir en jättejobbig process, där hon äger en fråga om, det blir ju lite grann så att hon då äger frågan, ska vi fortsätta tillsammans eller inte, fastän hon inget hellre hade velat liksom, än att det skulle vara bra.
Nej, precis. Men visst, jag tycker det också. Det är ju större chans på något sätt att förhållandet blir dåligt om det finns en misstro om man inte vet.
Du menar att det är en större risk att det blir dåligt, ja, om hon har kvar det,
ja,
så här?
Ja, precis. Mm. För att då kommer ju det där gå och gnaga henne, och hon kommer vara konstig mot honom, och hon kommer inte lita på honom och liksom vad han än gör. Men även som du säger, även om då det var sant att han hade varit med någon annan, så får man ju då ta ställning till det och försöka komma över det eller inte. Liksom. Men det blir ju på något sätt... Jag kan ändå tycka att det måste vara jobbigt, svårt och skit, men bättre än att inte veta.
Mm. En del människor är ju duktiga, jag säger duktiga inom citattecken, på att förtränga grejer. Bara stoppa undan skit, så att säga. Men det kommer väl oftast upp igen, alltså. På något sätt, i någon situation som väcker den här misstron eller misstanken, förr eller senare. Det blir ändå som en spalt emellan en. Ja. Men jag kan säga att jag förstår, eftersom han lämnar, han har ingenting sagt. Liksom. Så att, och det skulle ju lika väl kunna vara så att hon bara fantiserar.
Ja, ja,
ibland
absolut.
Har man lite dålig fantasi, det kan vara något annat som har hänt.
Ja, ja, absolut. Nej, men, och jag menar, det kan man ju, eller så här, det kan man hålla på att spekulera i hur länge som helst.
Ja.
Och det är det där som jag skulle vilja undvika ändå, att gå och spekulera i saker. Liksom. Så att jag tycker... Fan, sanningen är väl alltid bättre än ovissheten ändå.
Inte alltid kanske. Det kan också vara en timingfråga.
Ja, ja. Eller säg hur du menar då, timing.
Nej, men jag tänker så här att... jag kommer bara på ett enda exempel. Men låt säga att en man... låt säga att hon är i 9:e månaden och snart ska föda. Ja. Det kanske inte då han säger att han funderar på att de vill skiljas.
Nej,
absolut. Det är inte gynnsam timing.
Visst. Men jag menar, utsträckt över tid så går det nog att hitta tillfällen när det ändå funkar
ja, ja.
Bra.
Mm. Ja. Men jag menade just det med timing.
Ja,
ja, okej. Jag tycker nog också att hon ska fråga.
Ja.
Det tycker vi båda två då.
Det tycker vi.
Ja.
Gör det.
Mm.
Och lycka till.
Ja.
Har du blivit lämnad någon gång? Så att du blev olycklig liksom?
Nej, men jag har varit olyckligt kär en gång och inte fick den.
Och för det här är den frågan jag har då nämligen. Hur gör man, för jag fick frågan för ett tag sedan, hur gör man för att sluta älska någon? Hur gör man för att komma ur en olycklig kärlek?
Tiden, tänker jag.
Ja.
Jag kan inte se något annat.
Nej, det finns ingen liksom... Men hur
du läker quick fix.
Ja, nej, men hur ska man tänka liksom? För hur tiden är så lätt att säga liksom. Tänk om det inte går tid, eller tänk om det inte hjälper, att det bara blir värre och värre.
Fast det kommer att hjälpa. Ja, men alla lämnade människor.
Ja.
Till slut går de allra flesta går ju vidare.
Ja.
Och jag tror ju inte på quick fix grejen att man ska på något sätt så här komma ihåg hur dålig den var på det ena och det andra. Men det är jobbar ju många.
Ja.
Man pratar ihop som hur glad man ska vara att man slapp den där. Det funkar ju i stunden, men det funkar ju inte. Jag tror att det är liksom en sorg. Man fick inte det man ville ha. Det är en sorg och en läkning som ska till.
Ja, för jag tänker, ibland kan jag tänka så här, det är ett gnagande och någonting som du kan inte göra någonting åt.
Nej.
Att den där personen inte vill ha det. Eller att du inte kan få den och så. Men det kan liksom äta sig fast. Jag funderar bara på om det finns liksom, kan man pausa ifrån det bara för att känna en annan känsla? Och jag tänker också på många som kastar sig in i liksom ett nytt förhållande. Kanske inte så mycket för att få det nya förhållandet som just för att glömma det gamla. Ja. Att det nästan är så här, jag gör det. Att man skulle kunna rekommendera
det
nästan.
Nej, det skulle inte jag.
Nej, jag skulle inte heller. Men jag förstår mekanismen och att den är ganska bra. För att det där är på något sätt
ett skott. Men det gör väl ont? Det gör ju ont på samma sätt som andra sorger gör ont. Och då vill man fly den känslan på något vis. Och då kanske det är lätt att döva sig med någon annan. Som en del kör ju nästan så här lookalike. Att man ska ha någon i samma stil liksom. Men jag tror ju inte att det gynnar en. Utan, och jag tror att man ska ha tillit till att det läker. Och om det inte gör det så är det kanske mycket annat som det här hänger ihop med. Liksom så här övergivenhetskänslor som man egentligen aldrig kanske har stått ut med och så vidare. Det kan också vara ett jättebra tillfälle, tänker jag, att gå och prata med någon.
Ja.
Det kanske möjligen skulle kunna snabba på det. Absolut. För då rensar man i vad var det den här personen stod för som jag nu saknar i mitt liv. Alltså man kan få hjälp att tänka kring det.
Jag tänker också på att man, det är liksom om någon går bort ifrån en, någon dör, då är det en sorg, det är liksom ett ätande, men då vet man också att den där kommer aldrig komma tillbaka.
Nej, precis.
Men när man blir lämnad eller när man liksom...
Eller den här inte,
får, då finns ju den här personen hela tiden kvar och möjligheten finns någonstans också. Jag tycker det är liksom ett ont straff.
Ja, och den kommer också välja någon annan förr eller senare.
Ja, kanske det också.
Ja, det kommer den ju att göra rimligen.
Ja, jag tycker det är svårt att råda.
Jag tycker att det är jättespännande att den jag tänker på nu, han har ingen aning att det är så här.
Nej, precis.
Sånt är ju listigt. Eller sånt är liksom
nej, absolut. Visst. Nej, men jag tänker också att man, att det liksom, att man också behöver så här medvetet skapa ett fysiskt avstånd.
Hur då?
Jo, men att man inte, nu är det svårt om man kanske har blivit lämnad barn ihop, men att man måste liksom stänga till dörren rent fysiskt och geografiskt. Man ska inte se den där personen. Man ska liksom inte, den ska inte finnas i ens sfär på något sätt. Då, att det är lättare att låta tiden gå, att man glömmer något.
Det är så hemskt det där.
Ja, det är hemskt.
Det är jättehemskt. Ja. Men det hemska är ju att man vill kanske se personen också.
Ja.
För att man inte kan ge sig eller någonting.
Nej, precis. Nej, det är svårt.
Det är svårt, ja. Och det är väl ännu svårare om den här personen skulle hinta om att det fanns en möjlighet.
Ja, då, det är ju inte snällt. Usch, det är ju helt hopplöst. Ja. Det är ju, då blir man, det är nästan elakt att göra
elakt
på det sättet.
Fast så kan ju en del göra för att vara snälla då.
Jag tänker också på så här, jag tycker, nu har inte jag varit med om det själv, men jag har ju sett förhållanden som hela tiden håller på med det där. Ja. Liksom. Någon vill jättemycket och den andra lämnar hela tiden. Nej, jag klarar inte det här. Och så går, håller man på fram och tillbaka som någon slags evig plåga och tortyr.
Nej, men jag tror nästan att det är liksom att jämställa med att någon viktig försvinner ur ens liv eller någonting man, det är liksom som ens, oj, det är inte det att jag blev så rörd nu när jag satt i halsen. Nej, men att någonting viktigt försvinner ur ens liv, något man har drömt om, en dröm går inte i uppfyllelse.
Nej.
Och det är en sorg.
Ja, det är en sorg, jag vet.
Det är sorg,
jag, absolut,
liksom.
Jag vet. Det, och det är väl det man måste betrakta det som också. Och försöka bara gå ner i det. Och sen, så.
Sen tycker jag ju i de lägena... Jag är ju inte helt negativ till hämnd. Alltså, inte så. Nej, men... att ibland så får man en upprättelse när de ångrar sig.
Jo det... absolut. Om någon har varit dum. Men det kan ju bara
nej,
vara
liksom... men jag menar att de då ändrar sig och vill ha en.
Ja, du menar så. Ja. Du menar att du kan tvinga tillbaka någon.
Vad sa du? Nej, jag menar bara att då har man själv gått vidare, kanske.
Ja, absolut. Visst. Och så här... Det
tycker jag är lite helande.
Ja, och jag kan också förstå mekanismen att svartmåla någon. Bara man inte gör det offentligt, utan att man gör det för sig själv.
Ja, det hjälper ju inte. Man kan inte ljuga för sig själv, man är ju jättekär.
Nej, jag vet. Oh, man hoppas att ingen ska behöva råka ut för det här.
Nej, precis. Men så är ju tyvärr spelets regler.
Ja.
Vet du vad vi har för podd?
Ja, skilsmässopodden.
Ja, då händer det här typ hela tiden.
Okej.
Okay. Ja. Vi tar ett lyssnarbrev. På sista, alltså det är ju väldigt mycket trassel med ekonomi för folk nu.
Mm.
Och här spelar det lite in då i det här brevet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag och min partner har varit tillsammans i 11 år och gifta i 3. Vi har 2 döttrar i lågstadieåldern. Vi har haft en turbulent tid med många tragiska händelser och psykisk ohälsa fram och tillbaka i alla år. Vi har precis flyttat in i vårt nybyggda hus som tagit väldigt mycket ork och energi. Min partner avvisar mig så fort jag mår dåligt och finns inte för mig när jag behöver. Han pratar aldrig gott om mitt föräldraskap, varken till mig eller inför andra. Jag är sjukskriven för utmattning, men min partner fortsätter att fokusera på sitt mående och det går alltid först med träning och så vidare. Jag är inte en lätt person att leva med, men jag anser att det är min partners avvisande som triggar de dåliga sidorna hos mig. Vi kan aldrig prata om något på ett konstruktivt sätt. Och min partner går till försvar direkt och vägrar svara eller bemöta mina upplevelser. Vi har gått i terapi och där låter det som att vi är på samma bana, men när vi är hemma i vardagen igen är allt bortblåst. Vi båda önskar nog mest av allt att få ett lugnt, skönt familjeliv i vårt nya hus. Men jag är rädd att den önskningen aldrig infinner sig. Jag upplever att min partner är totalt ointresserad av mig som person och inte vill ta ansvar för sin del i vår relation. Ska jag våga skilja mig? Vilket skulle innebära att vi måste sälja huset vi kämpat med i 4 år, men endast bott i några månader. Jag vill inte att barnen ska behöva slitas upp från ett hem där de känner sig trygga då vår boendesituation under byggtiden varit lite ad hoc. Tack för en bra podd.
Ja, det
är... Frågan är ju egentligen så här. Det är inte bra i förhållandet. Så här kan det ju vara. Det är liksom ett dåligt förhållande där brevskrivaren upplever liksom att partnern inte finns. Men nu har de äntligen nått ett mål, nämligen det här färdiga huset då, som de har kämpat i 4 år. Och då blir det så där dramatiskt, nu när vi är framme vid målet, ja. Ska jag lämna?
Ja, alltså jag tycker att på det hon beskriver om hur de är mot varandra och att de går i terapi, att de förstår varandra där och så där, så låter det ändå som att det finns någon... Det finns liksom en möjlighet, de har gått i terapi, de är villiga att göra det. Det kan ju ta tid, att även om man går i terapi, att komma någon vart med de här sakerna. Och det är ganska vanligt, tror jag, att man sitter där och är superklok och jag fattar precis. Och sen ska man ut och leva sitt liv och då blir det precis som vanligt. För man är ganska fast i de där rutinerna och de identiteterna man har från början. Så att jag tycker å ena sidan så här, kanske att man skulle ge lite tid och kanske att man skulle ägna mer tid åt att samtala och fortsätta att gå i terapi om det är så. För att det lät ändå som att det fanns någon slags hopp i det där.
Alltså,
ja, jag tycker det. Sen är det svårt att veta.
Upplever att min partner är totalt ointresserad av mig som person och inte vill ta ansvar för sin del i vår relation. Vi vet, du sa han eller hon, det kanske vi gjorde, men det framgår faktiskt inte om det är en han eller en hon som skriver.
Nej, men jag menar, det kan man ju uppleva och det kanske man skulle kunna ta upp i terapin, för hon säger också, eller han då, att jag är inte lätt att leva med. Och man, att de har kunnat blottlägga problemen och vara överens när de är i terapi, så att någonstans borde det finnas någon liten förståelse. Det är den ena sidan. Sen tycker jag också att det här med nu är vi precis färdiga. Ja, det kan också vara ett skäl att ge lite tid att känna sig, okej, landa i det där och se vad som händer då. Men jag tycker egentligen inte att det är ett hinder. Det är inte så här, oj, nu har vi gjort det här så nu måste vi fortsätta.
Nej, just det.
Så är det ju inte, för är det dåligt så spelar det ingen roll om man liksom har precis nått mål eller liksom köpt hus eller vad det nu är. Liksom. Det får inte avgöra, tycker jag.
Det är det här med att barnen då inte ska behöva rivas upp från ett hem där de känner att de är trygga. Det får mig att tänka på, ja, men det kanske skulle kunna vara så i så fall att skilsmässan ser ut som att barnen bor kvar i huset. Alltså att man försöker lösa det på något jäkla sätt. Att de turas om och bo med barnen i huset eller sådana saker. Bara man öppnar för en sån tanke. Ja. Om man har råd med det, då behövs kanske en liten etta någonstans ett tag, så att man får lite respit och det hinner landa lite grann.
För man kan ju också vända på det och säga så här, kan det vara så att ni har hållit på med det där, för de hade varit tillsammans ganska länge, kan det vara så att ni har hållit på med det där huset som liksom en undanflykt från det dåliga förhållandet. Mm. Och att visst, ni kan ju sätta igång med ett nytt husprojekt och skapa otrygghet igen för att hålla ihop. Eller så får ni faktiskt inse att inte ens det hjälpte för att få förhållandet att funka.
Nej, jag tänker också så här, ingen tok brådska då, men att liksom fatta beslut. Men dröj inte för länge heller. Och den enkla frågan är egentligen, vill jag leva med min partner eller inte? Och sen så om man inte vill det, så gör man det så bra man kan bara för barnens skull. Ibland kan det faktiskt vara bättre än att leva tillsammans och det är kärlekslöst.
Ja.
Faktiskt.
Ja, och sen återigen gå till sig själv och säga, vad vill jag? Nöjer jag mig med den här mannen som inte ser mig och inte verkar tycka om mig? Räcker det för mig liksom?
Ja. Och det här huset, vi har ett till lyssnarbrev som handlar liksom om det materiella.
Ja.
Det är en lyssnare som skriver så här. Jag är 39 år och nyskild efter 22 år tillsammans. Ni pratade om ånger för ett par veckor sedan. Jag ångrar mig något fruktansvärt. Och det är alltså för att hon har skilt sig. Vi bestämde oss för skilsmässa strax efter jul. Det var ett gemensamt beslut, men jag hade länge grubblat över skilsmässa. Men så fort beslutet var taget kom ångern hos mig. Jag ångrar mig så mycket. Att jag inte tog tillvara på allt fint många år tidigare. Hur jag kastade bort allt som jag bara låtit passera. Hur som helst tycker jag man pratar för lite om svåra konsekvenser av en skilsmässa. Nu sitter jag, snart 40 år, i en trång hyresrätt. Hade tidigare stort hus, sommarstuga, trygg ekonomi och barnen hos mig jämt. Jag känner mig ensam och misslyckad. Detta för, alltså hon lämnade för att relationen inte var perfekt. Vet inte hur jag ska kunna bli lycklig utifrån det läge jag är i nu. Jag har pratat med min exman, men han har gått vidare och är redan ute på Tinder. Jag tror att jag håller på att gå sönder av ånger, skuld och skam. Hade jag inte från början initierat skilsmässan hade jag aldrig varit här nu. Han tröttnade helt enkelt på mitt ständiga missnöje. Många säger att man inte ska låta det materiella eller pengar styra, men pengar är trygghet. Och jag insåg först när jag inte längre har ekonomisk trygghet vad otrygghet och rädsla egentligen betyder. Så skulle jag råda någon skulle jag säga, skilj dig inte för lättvindigt. Livet kan bli mycket sämre på så många plan. Jag låter säkert bitter och deprimerad, men det måste ju vara många som känner som jag också efter en skilsmässa. Alla kan ju inte tycka att livet bara blir bra efter en skilsmässa. Hur lever man vidare om man känner en så djup ånger? Det vore intressant om ni tog upp det i podden.
Ja, alltså jag författar och det är väldigt lätt att säga att man inte ångrar sig efteråt, som vi har sagt. Men jag tänker
inte du menar.
Nej, men jag vet att jag har sagt att jag har träffat väldigt få som har ångrat sig efter en separation, även sådana som har blivit lämnade. Men, och det är lätt att säga det naturligtvis. Men jag tänker också så här, en fråga som man skulle kunna ställa sig är, hade det blivit bättre om jag hade stannat kvar? Hade jag varit lyckligare då, om det går att mäta? Om jag hade haft, visst, jag hade haft pengarna och bostaden och allt det där, men hade mitt liv varit bättre på det sättet?
Precis.
Den frågan tycker jag man kan ställa sig. Visst, kanske, svaret kanske blir ja.
Mm.
Och då tycker jag, men för att liksom, livet går ju vidare på något sätt och man...
Hon tycker ju inte det riktigt.
Nej, jag vet. Men då kanske det är det som är liksom, så här, den första målsättningen, att tänka bort det som har varit. För den känslan och den tanken leder den ingen vart. Det är lite grann en återvändsgränd eftersom mannen har gått vidare och det där livet har varit för länge sedan. Nu är ju nu och nu måste man då försöka göra det bästa av den situationen.
Ja, och det jag menar, det är ju inte det som är... Hon undrar hur man lever vidare om man känner en så här djup ångest. Får jag bara säga en sak först? Jag tycker lite grann att hon blandar ihop en sak. Och det kanske man kan isolera så blir det lite lättare. Alltså hon var ju inte lycklig i förhållandet. Hon var inte lycklig så som hon levde det. Nu är hon olycklig. Men det låter som att det handlar mer om det materiella och om ekonomin. Mm. För att liksom, det blir det här sorgliga. Jag hade sommarhus, jag hade vi hade villa. Ja. Nu sitter jag liksom i en tråkig lägenhet. Vad ska man säga? Där tänker jag att det är inte ett tecken på att hon borde ha levt med sin man. För när hon levde med sin man och hade sommarstuga, villa och det här, så var hon ju inte lycklig.
Precis.
Nu tror jag att hon lite grann blandar ihop att hon borde ha varit lycklig som hade det där. Men man kan inte tänka att man borde ha varit lycklig.
Nej.
Man, alltså, ibland så är det så att ja, jag borde ha sett allt jag hade, men känns det inte så, så var det ju inte så. Man kan inte leva liksom i två parallella verkligheter. Nej. Hon var inte lycklig i det där, och nu har hon liksom fått en käftsmäll på något vis av livet. Hon fattade ett beslut som hon inte är nöjd med. Och hon säger så här: jag insåg först när jag inte längre har ekonomisk trygghet vad otrygghet och rädsla egentligen betyder. Och det är precis, för att, och det tror jag är jätteviktigt att tänka på, att ekonomisk trygghet, när man har det, så känns det inte. Det känns inte, utan det är när man inte har det som det känns något fruktansvärt. Och det är därför det är jävligt viktigt att man liksom inte bortser ifrån den grejen och ser om sitt hus på något vis.
Du för menar att, när man från början?
Att ja, från början, att man, även i förhållandet. Ja. Liksom, att man inte tar förhastade steg. Ibland är det värt det. Ibland är det ju, nästan alla blir ju lite fattigare när de skiljer sig. Nej. För det är värt det liksom. Ja. Men att vara väldigt rädd för ekonomin och sådär, det är ju inte så kul. Eller det är ju liksom...
Nej, och jag kan tycka att det går ju inte att liksom göra om det till matematik. Men på något sätt, för hon säger så här, hon råder folk, skiljer inte för lättvindigt. Och visst, absolut, jag skriver under på det. Men vad är det man ska värdera då när man säger den här lättvindigheten? Om jag säger så här, vi har jätteproblem med vårt förhållande. Men jag tycker att det är superviktigt, det livet vi lever och det materiella vi har. Det är så viktigt för mig, så att jag är beredd att antingen låta det vara skit. Eller två, verkligen, verkligen jobba på att det här ska bli bra. Det kan man ju säga så här. Tycker du att det här är så värdefullt, det här materiella livet, och det livet och det familjelivet du har. Då kommer det ju kosta dig någonting i ansträngning att få det att funka.
Ja.
Och det är ju liksom en matematisk formel på något sätt också. Som man kanske behöver ta i beaktande innan man skiljer sig. Absolut, självklart. Sen kan man säga också så här, å andra sidan, nej, om jag skiljer mig så förlorar jag det här. Men jag är beredd att göra det, för att liksom det jag har nu är ändå inte... Jag tror inte att jag kommer kunna lösa. Jag tror inte att jag kommer kunna få leva det livet jag vill. Så då får jag leva ett annat
jag
liv.
Jag lever med en människa till exempel som inte bryr sig om mig. Eller jag liksom,
Men det som är... Och jag liksom tycker det är synd om den här personen. Och om alla personer som går omkring och känner ånger och känner liksom... Så här, bitterheten över att ha förlorat någonting man har haft. Men jag tycker också att, och jag vet inte om det går att förklara det, att så här, det är en ganska meningslös känsla. Det du har haft, det har ju varit liksom. Du kan inte gå tillbaka.
Men så hjälper den inte jag att vet, den är meningslös. Jag vet, känslor men, kan vara jätteminneslösa.
Jag vet, men jag, liksom, det är bara på något sätt som att jag, kan man inte bara försöka borsta bort det där.
Men Magnus.
Jag vet. Jag tycker det är så svårt. För jag kan också tänka tillbaka på saker som har varit. Jag tror att jag har levt med ånger stundtals. Men jag är också så här, fan.
Jo. Ju inte. Men det är som att säga, jag har aldrig haft panikångest. För att det är som man ska säga, vet, vad är det för vits med att ha det?
Absolut. Men då kan man också fråga sig, vad sitter den här ångern i? Varför har man den? Varför finns den där? Vad betyder den för en? Varför håller man kvar vid saker som har varit?
Ja, men det är sånt du måste säga. Du kan inte säga borsta bort känslan.
Nej, okej. Jag sa det nu.
Du kan borsta bort.
Ja.
Men... Ja, men säg det där istället. Vad sa du nu då?
Nej, men jag säger så här, den där, att man just ångrar saker, att man blickar bakåt. Vad beror det? Vad är det i en själv som gör att man fastnar i de här känslorna?
Om du skulle svara på det, vad kan det vara?
Nej, men jag tror att, nu kanske jag säger jätteelaka saker, men jag tror att det är en rädsla för att gå vidare, en rädsla för att överge någonting bakom sig, att liksom släppa tanken på att det där kunde ha blivit bra. Och det är också kanske en rädsla för att kliva in i någonting nytt, att man känner sig lite osäker på det som är nytt för en. Att våga, att också, det innebär ju också att du är tvungen att göra någonting som du kanske misslyckas med, och den kan ju finnas med också.
Det var, precis, det där var bekvämt, och nu står man inför utmaningar man inte vet om man riktigt klarar. Då vill man bara tillbaka in i boet.
Ja.
Men jag tänker också, den här konkreta frågan då, hur lever man vidare om man känner en sån djup ånger? En sak som jag tänker på, det är att hon måste förlåta sig själv.
Mm.
Hon måste förlåta sig själv, och det är också i teorin lite lätt. För den här informationen som hon nu har om hur det blev, den hade hon inte då.
Nej.
Utifrån den situationen som hon var, man gör ju jättemycket som är fel i livet som man skulle kunna ha anledning att ångra. Men när man fattar besluten eller tar stegen, så har man ju bara den informationen där och då. Om att här trivs inte jag, jag ska bort. Där och då var det beslutet, så länge man fattar aktiva beslut. Och det har hon gjort. Så var det rätta beslutet där och då, utifrån den informationen hon hade. Så att jag tror att ett sätt att liksom slippa känna känslan ånger och klamra sig fast vid något som inte längre finns, det är just att försonas med sitt beslut. Att förlåta sig själv för att man kanske tog ett felsteg. För att det är ändå dit hon behöver komma liksom. Och hon behöver förlåta sig och försonas med det. Kanske för att sen kunna se, hur ser min väg ut framåt nu då? Att det är i de stegen det kanske måste ta. Och att hon kanske också behöver hjälp, såklart. Hon skriver att hon känner sig olyckligt skild. Och det är ju också då en sorg. Det är så mycket som är liksom sorg som inte får det uttrycket. Det relevanta uttrycket är ju då kanske ledsnad och gråt liksom.
Ja.
Men jag tänker att hon ska förlåta sig själv.
Ja, nej, och det kanske också är... Just den, eftersom det var hon som fattade beslutet, så kan det också vara det att man inte riktigt... Man, den där sorgen, lämnandet och det man förlorar, kommer först efteråt.
Ja, det syns inte innan riktigt.
Nej, du lever inte i det, utan det. För det kunde jag också känna när jag lämnade. Att vad fan har jag gjort? Liksom?
Mm.
Vad var det här? Vad hände med allt det där jag hade som jag nu har sagt nej till eller stoppat?
Och vad var det som var värst med det? Vad kände du?
Ja, alltså, jag fastnade inte i det hon gör, men jag kan förstå känslan att man måste liksom... Du har någonting och du hoppas länge att det här ska bli bra, och sen så till slut så ger du upp då tanken på att det ska bli bra.
Mm.
Och då sticker du, och likförbannat så tänker du kanske att fast jag kanske skulle ha försökt ett tag till, eller det kanske hade gått att ordna. Men du håller fast vid det där beslutet. Och så är det klart att man saknar. Det är ju saker man har förlorat, man har gått miste om. Som man kommer att sakna, även om du har varit den som har fattat beslutet. Det som var bra, och kanske den drömmen som fanns en gång också.
Jag tror också att det är en enorm skillnad. För det kan ju vara så här, skulle jag vilja säga till henne. Att det beslut hon fattade om att lämna, det kan vara så att det var ett rätt beslut. Men... i kontrast till det hon är just i det här ögonblicket i sitt liv, så kan hon inte begripa vad fan gjorde jag.
Mm.
Men, för att det är liksom i svåra stunder som man kan se tillbaka och tycka, gud vad bra jag hade det då. Och så glömmer man att just där trivdes jag inte.
Precis.
Men när hon kommer vidare här i sitt liv och bygger upp någonting nytt på ett eller annat sätt, då kommer det inte att kännas så här.
Precis, exakt så.
Ja.
För att det är klart att det finns en svacka och en nerperiod.
Ja.
Och liksom det kommer man ju automatiskt att hamna i om man lämnar någonting. Ja. Även om man har fattat beslutet själv. Och det ska man inte jämföra med.
Nej,
det här,
precis.
Ja, det är sant.
Ja. Intressant. Jag tycker det var jättebra att få höra ifrån även den här sidan.
Ja, absolut. Oh, ja, visst.
Tack snälla och lycka till.
Ja.
Till någonting helt annat.
Yes.
Mm. Jag har hittat ett sätt att förklara en sak.
Okay.
Som jag vill dela med mig av.
Ah, ja.
Du är ju på mig lite grann för att du tycker att jag är på dig för att jag tycker att du stökar ner, och du är på mig för att du tycker att jag då är för petig med att saker inte ska slängas här eller där och sådär. Och jag kan då alltså störas av, jag mår inte riktigt bra om det är för stökigt, helt enkelt. Att saker ligger på fel ställe. Jag tycker om när det är undanplockat. ytorna, att, lite rena ytor. Det här är inte, alltså den som kommer hem till mig tycker inte att någonting är väldigt undanplockat. Det tycker man inte. Men utifrån det då så vill jag i alla fall inte ha det värre.
Mm.
Och det där är ju inte så populärt då, för då är man för noga, anses det vara, när man tycker att sånt där är jobbigt. Då vill jag förklara det så här. Om man översätter det till ljud, då blir det tydligare för folk. Låt säga att du skulle hela tiden höra så här jobbig jazzmusik eller lite buller eller musik man inte gillar. Det stör en ju på något vis. Det blir, man blir liksom lite, jag vill inte höra det, jag vill inte ha det så. Man kan liksom inte vara, man kan inte koppla av riktigt. Så är det för mig med det här visuella. Så jag har börjat tänka på det som visuellt buller. Mm. Att det är ett visuellt buller som tar kraft. Mm. På samma sätt som ljud man inte vill ha i öronen tar kraft.
Jag fattar. Får jag säga en sak? Eller nu kanske inte var färdig.
Jo, jag tycker att det är bra, förstår, för att det tycker jag folk förstår bättre. Så att det inte bara handlar om, du ska vara så noga. Nej, men det är inte det, det stör mig på riktigt.
Men jag fattar, jag tycker att det är en väldigt bra liknelse. För jag tror också att det finns någonting i det. Nämligen att om du skulle sätta på jazzmusik och gilla det, fan vad härligt, vad mysigt det här är, så skulle jag bli störd. Och tvärtom.
Ja, just det.
Och det är det som är, det är här som är problemet med att bo ihop.
Precis.
Faktiskt. Och jag vet inte riktigt, det måste man ju jobba på och liksom fundera över. För att det finns ju en annan sak, precis som du säger, om folk kommer hem till dig så tycker ingen att det är undanplockat.
Nej.
Därför att det är ditt hem och du plockar undan de sakerna du vill. Mm. Men när då någon annan flyttar in där.
Ja, då var det faktiskt inte riktigt det jag tänkte
men förstår att det är ändå, de där, det är liksom svårt att hitta balansen i det där. Vems nivå är det som styr?
Precis.
Och vem är det som får lyssna på vad när, om man säger, om man översätter liksom. Det är...
Nej, men och jag tror att jag vet heller inte hur man ska lösa det, men jag tycker att ett bra sätt att lösa det, det är väl att den som är mest bullerkänslig då, oavsett vad det, för mig är det en lösning om jag bara får hiva undan grejerna någonstans.
Mm, men det är liksom problemet stannar inte där. Uh-huh. Därför att om jag vill lyssna på jazz, hur gör jag det då?
Hör
om
nu du här.
Okej, okay. Men om ja, förstår här, du? Så här, du tycker det är okej att du har lite saker utspridda här
och var, men inte att jag säga, har det. Du får ju säga hur du vill ha det.
Ja, det är, men det är det jag menar, det är det här som är jazzen och rocken. Liksom, så här. Du får fundera på det lite till. För jag tror att det jag menar är så här, för dig är det helt okej att du har saker utspridda. Men när det kommer en annan person in och sprider ut sina saker så blir det jobbigt för dig.
Ja.
Och det är ju precis det med musiken också. Ja. Och då blir det lite konstigt för den som själv, jag tycker också om att mina prylar utspridda här och var. Men jag tycker inte om när du har dina, eller jag skiter i om du har dina.
Ja, men det är det som är grejen, det är det här där man går fel. Om du, antingen så skiter du, om du skiter i att jag har mina utspridda, då har ju du inte ett problem med det här. Du är inte bullerstörd, så att säga. Så det, men om du har problem med det, då måste ju du säga till mig. För då får vi ju reda i det. Men det är det här folk går fel. Att man tror att man ska kunna tillämpa... Som att, du vet ju att vi inte är lika här.
Nej,
du vet ju att jag inte är som du. Och därför kan ju du inte ha argumentet...
Nej, men vänta, du går fel här. För att det är så här, jag vill ha mina saker utspridda.
Ja, just det.
Det är det som är grejen. Det där.
Sen... Du vill ha på jazz helt enkelt.
Ja, exakt. Ja. Precis,
och jag vill inte höra jazz.
Nej, och det är där svårigheten med att bo ihop kommer. Liksom. Ja. Man måste försöka hitta
och det kanske är därför det kanske blir så att vi inte kommer att klara det. Men jag vet inte, jag tycker inte att du sprider ut så mycket.
Nej, men jag gör inte det heller. Jag är inte så utspridd.
Men du säger ju nu att du ville ha dem
utspridda. Fast du tog det som ett exempel. Och jag tycker att ibland, eftersom jag vet inte om jag tycker att du är så noggrann heller. Men det, jag tror att det här, jag förstår vad du menar och det kan bli ett problem. Det har varit ett problem mellan oss också. Jag tycker inte att det är det längre.
Så vad...
Vi fortsätter ihop. Nej. Och vi ska bo ihop ett tag till. Jo.
Ja, vi har bott ihop i 5 dagar.
Vi kör 5 dagar till.
Vi tar 5 dagar i taget.
Vi hörs om en vecka.
Ja, det gör vi. Ja. Något annat du vill skicka med?
Nej, inte i nuläget.
Nej.
Vi
jazz
tar det.
Är livet. Ja. Jazz är livet och vi hörs snart igen om en vecka.
Exakt.
Skriv till oss och så hörs vi.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.